Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never,
never. Hej och välkomna till avsnitt 67 utav Svenska FPL-podden. Vi närmar oss jul och den härliga Boxing Day. Vi spelar faktiskt in söndag idag och Game Week 18 har hyfsat nyligen avslutats. Vi ska syna den Game Week 18 som vanligt och kika in lite snabbt i poddligan, kolla in poddlaget. Vi ska kolla på veckans rekommendationer och avsluta med lyssnarfrågor. Så att det är ganska standardavsnitt, men det är väldigt tajt mellan omgångarna här i jul. Som vanligt så sponsras podden av vår spelpartner Coolbet, som var så snälla och gav oss 2,02 i odds på Wolves seger bortom mot Norwich som jag rekade förra veckan. Jag hade ju även en mer vågad rek på en Leicester-seger borta mot City. Det fick vi ju inte se, men det var ju även för det fina oddset som man drog i ögonen ditåt. Nu tänkte jag vända mig mot Norwich igen. Jag tyckte att det var ett fint odds faktiskt på att de ska vinna borta mot Aston Villa. Det är hela 3,4 gånger pengarna. Långt ifrån säkert, såklart. Men Villa är det lag som släpper till mest avslut. Och jag tycker faktiskt att Pukki börjar se riktigt bra ut. Kom ihåg att spela enbart för dig som är över 18 år. Och tänk på att spela ansvarsfullt. Vi tackar även övriga sponsorer i Dynamo Sports, Glenn Sports Bar och Unisportstore.se som ser till att vi har så fina priser i poddligan. Och med det, Stefan, tänkte jag börja med, vi ska göra en matchgenomgång, men våra kära serieledare Liverpool, de har ju varit iväg och vunnit klubblags-VM och tycker att det kan vara värt att göra ett litet nedslag i Liverpool och prata Liverpool, och du får gärna ta ton.
Ja, men absolut. De vann klubblags-VM, men man fick slita hårdare än vad man nog hade beräknat med. Då man först vann semifinalen via straffar och finalen så vann man på förlängning. Alltså 15x15 minuters förlängning. Men vem är egentligen förvånad att det är just Liverpool som vinner matcherna på det här sättet? Det har vi ju vant oss vid det här laget. Och man får väl fortsätta äta upp sina ord gällande Liverpool, men jag tror ändå att det här mästerskapet kan sätta lite spår i deras ligaform kommande veckorna, då energinivåerna borde börja gå på sparlåga snart, kan man tycka. Om man kollar på de spelarna då, som spelade mest i klubblags-VM, så som även kan ha intresse i fantasy, så var det ju framförallt Salah och Robertson som fick slita allra hårdast då de matchades 90 plus 120 minuter i de här två matcherna. Sen byttes av i, men både Trent, Mané och Firmino behövdes bytas in i den första matchen där det såg skakigt ut. Och sen spelar de hela sista matchen förutom Firmino som byttes ut efter 100 minuter ungefär. Så jag tror att alla de här kan vara lite slitna nu när de kommer tillbaka. Dessutom ska de resa långt för att komma hem till England igen. Så att ja, det är väl lite min syn på Liverpool, att eventuellt så kan det vara lite energifattigt där. Samtidigt så ska de ju ta sig an Leicester borta, vilket är en tuff match. Men just en sån match kan ju såklart motivera dem till att hitta tillbaka till energinivåerna igen.
Ja, verkligen. Nej, men det är intressant det med Liverpool. Och, vissa har ju gjort sig helt rena på Liverpool-spelare, men de allra flesta har väl behållit någon Liverpool-spelare. Och ja, det är svårt att bänka en Liverpool-spelare, men det är precis som du säger, det kan finnas spår kvar från klubblags-VM. Jag tänkte gå in i matchen City-Leicester, som City vinner med 3-1, och det passar ju ganska bra nu när Leicester ska möta Liverpool i Game Week 19. Och ja, vi börjar med City ändå. En riktigt skön seger här, även om avståndet upp till Liverpool känns ganska hopplöst. Skadade Aguero fick ett sista minuten inhopp och borde snart vara redo för att starta. Om man jagar skulle det ju kunna vara en chansning för att sticka ut, men ja, jag tycker nog kanske att det är lite för tidigt redan inför Game Week 19 ändå. Kevin De Bruyne däremot, ja, han fortsätter att imponera och har faktiskt lite otur även den här Game Weeken att bara få en assist i matchen med bland annat en stolpträff. Och som Kevin De Bruyne-ägare är jag i alla fall väldigt glad över att se hans offensiva utgångsposition. Han är väldigt framskjuten. Precis i matchens slutskede så haltar han av, men det är bara på grund av kramp, så det ska inte vara någon fara så. Dock kan det ju ge indikationer på att viss rotation kan vara nödvändig här framåt och då kunna drabba vår käre Kevin. Mahrez, ja, en väldigt imponerande insats även här. Och det hade varit en spelare som jag verkligen hade kikat närmare mot om han hade haft en säkrare startplats. Och det är ju sådär med City nu med det här tajta schemat. De har en väldigt bred trupp med tajt spelschema och kan, alltså vi ska förvänta oss rotation här framåt. Framförallt så inträffar Game Week 20 mindre än 48 timmar efter Game Week 19 för Citys del, av den anledningen att City inte spelar Boxing Day utan de spelar på fredag. Så de spelar fredag-söndag, det gäller för dem och Wolverhampton. Ja, personligen gör detta att jag håller mig ifrån kaptensbindel på City-spelare inför Game Week 19 nu, även om man såklart lockas av Kevin De Bruyne och hans jättefina form. Men som sagt, gå ut med kramp och sen så är det inte långt till nästa match. Jag tror att vi kan få se lite rotation. Vi kan även konstatera att det verkar vara Gündogan som får förtroendet att slå straffar då Aguero ej är på plan. Om vi går vidare till det andra City och då Leicester City, så ja, i den här matchen så blev de ljusblåa från Manchester för tuffa. Men Vardy, ja, han fortsätter att göra mål och kniper dessutom maximala 3 bonuspoäng. Det var väl inte direkt jätteöverraskande att Vardy skulle få bra omställningslägen mot City. Och han kan mycket väl ta poäng mot Liverpool som väntar nu på Boxing Day hemma på King Power Stadium. Vardy hade även fler lägen, spelade bland annat fram till Barnes och ett jätteläge men fick se det missas. Jag tycker James Maddison är också en spelare som kan ta poäng mot vilket motstånd som helst med sin fot på fasta situationer. Men defensiva Leicester-spelare gör man nog bäst i att sätta på kvisten nu inför Game Week 19 ändå. Efter Game Week 19 så fortsätter dock fint schema och 3 Leicester-spelare känns som ett bra alternativ. Och ja, det finns ju ingen anledning att argumentera för andra spelare än Vardy, Maddison. Men kanske även då Soyuncu som ni vet att vi håller kära här i podden.
Yes, jag vill bara förtydliga med Liverpool. Jag tror absolut, det är klart att de kan fortsätta vinna matcher i ligan. Men jag tror inte att det kommer vara någon så här stor segrar nu kommande veckorna i alla fall. Och det baserar jag väl mer på att jag tror att det blir liksom att de grindar ut resultat mer, sånt fall. Och det gör att jag inte är lika liksom desperat på att få in Liverpool-spelare i det här läget. Sen tänkte jag prata om Tottenham-Chelsea, derbyt som Chelsea plockar hem med 2-0. Och Lampard överlistar sin gamla manager rätt rejält här i matchen, och jag tycker Chelsea vinner klart rättvist. Sett till spelare så är ju så är Willian helt outstanding i den här matchen. Och i övrigt så tycker jag att det är Chelseas försvarsspel som lägger grunden till segern, då det fungerar yppligt då man för dagen ställer upp med en 3-4-3-uppställning. Faktum är att man ändå släpper till ett blockerat skott på mål från Kanes sida på stopptid. I övrigt har inte Tottenham ett enda skott på mål. Pulisic då, han som har vi ju varnat lite för i podden här, i förra podden i alla fall. Både du och jag plockar bort han från våra rekar, Alex, och han fanns på bänken och blev kvar där hela matchen, så att hans läge ser lite tuffare ut i Chelsea, medan Abraham fortsatt har det svårt med målfabrikationen. Men jag tycker ändå att det finns fortsatt positiva tendenser från Abrahams sida, och som sagt, Chelsea gör det bra i den här matchen och kan förhoppningsvis ta med sig lite ut det här momentumet in nu i sina kommande matcher. Kollar vi på Tottenham då, så var det här Spurs första riktiga bottennapp sen Mourinho tog över. Och till råga på allt så drar ju Son på sig ett idiotiskt rött kort för en eftersläng. Och kommer nu bli borta i 3 omgångar. Och både jag och poddlaget hade ju bytt in honom till den här omgången. Så att det var ju en stor besvikelse. Och om man ska kika på övriga spelare så är det väl ingen som kommer upp riktigt till någon bra standard i Spurs. Om man ska ta med sig någonting positivt så tycker jag att det är fortsatt Oriers ägare som kan ta med sig det. Att han är väldigt, väldigt offensiv, och återigen så rankar han bra i bonussystemet. Så att där kan det komma poäng om Spurs får ordning på sin defensiv någon gång.
Ja, om jag inte har helt fel så är det här Sons tredje röda kort under året, kalenderåret 2019, och alla tre skulle man ju kunna hävda är form av efterslängar eller sätt att ge igen på. Och aj, det är riktigt jobbigt för alla Son-ägare där ute, och dessutom ganska populärt kaptensval här i Game Week 18. Jag ska gå vidare med en annan helt bedrövlig match, och det är Watford-Manchester United, där tabelljumbon vinner med 2-0. Men om vi börjar med det här Manchester United, så jag kan inte säga att jag längre blir förvånad över de här resultaten mot på pappret sämre lag. Det är just denna oro som har gjort att jag exempelvis inte har valt att plocka in några United-spelare i mitt lag trots det så kallade fina spelschemat. Det kanske är lite typiskt att David de Gea gör en riktig supertavla till 1-0. Men det stora problemet är trots allt att man inte kan skapa lägen och sätta dit dem mot dessa typer av motstånd. Kommande 2 matcher med Newcastle hemma samt Brunka Burnley borta på Turf Moor skrämmer mig faktiskt ordentligt som United-supporter. Om man trots allt har tagit in Rashford så skulle jag inte byta ut honom ändå. Men det är väl egentligen den enda spelare som man kan sitta kvar med lite tryggt sådär egentligen. I övrigt, enda ljusglimten är att Paul Pogba är åter från skada och får ett inhopp på 25 minuter där han faktiskt såg riktigt pigg och spelsugen ut. Och enligt mig är Uniteds bästa spelare trots bara de här 25 minuterna på planen. Det kanske säger en hel del om de övriga. Hoppas att det kan hänga i alla fall. Det kommer behövas här lite sämre motstånd, och hoppas att Pogba är redo för start här snart. Watford, ja, de vinner sin första hemmamatch för säsongen och går från totalt 9 gjorda mål till 11. Det är inga fantasyspelare som lockar trots okej matcher, tycker jag. Doucouré är avstängd nästa match här. Och sen, Stefan, tänkte jag passa på att i sånt här nederlag för United som United-supporter tänkte jag skicka med en fråga. Kan du gissa vilket som är det enda andra laget som Watford har gjort 2 hemmamål på den här säsongen?
Det kan vara Arsenal.
Jajamän.
Yes. Norwich-Wolverhampton då, som Wolverhampton vinner med 2-1. Och det här är en match utav två ansikten där Norwich är klart bäst i första halvlek medan Wolves käkar sig in och är det bättre laget i andra och vinner till slut som det topplag man börjar etablera sig som skulle jag säga. Jimenez är återigen med i målprotokollet och tillsammans med Traoré och Doherty så tycker jag att det är de tre bästa spelarna i Wolves offensivt sett här. Jota som har varit bra på slutet, han är mer osynlig i den här matchen. Och ska vi blicka lite framåt så tror även jag att Doherty kan få det lite jobbigt och motivera sitt högre pris nu med svårare matcher på schemat. Då jag inte tror att Wolves kommer hålla så många nollor. Men Jimenez och Traoré och man ska väl inte räkna bort Jota heller. Känns fortsatt som att det kan komma poäng där såklart Jimenez är den som vi tror mest på. Norwich då? Ja, jag tycker man har hittat tillbaka mer mot hur de spelade i början av säsongen. Och det är framförallt Pukki och Buendia som imponerar. Pukki har lite otur som går poänglös från den här matchen då han har hela fyra avslut i boxen, varav två stora chanser. Och Buendia, han skapar hela nio chanser i den här matchen, varav båda de här stora chanserna till som Pukki har då. Cantwell, han kom lite turligt iväg med mål och tre bonuspoäng då han endast har ett avslut och en touch i boxen. Men de som har gått med honom ska ju såklart sitta kvar med honom då han har återigen verkar etablerat sig i startelvan.
Yes, och vi går kvickt vidare med Brighton-Sheffield United, den match som Sheffield såklart vinner. De fortsätter vara obesegrade på bortaplan i årets Premier League. Inte nog med glädjande nollor för målvakt och försvar, utan vi med Henderson i kassen som jag har i mitt privata gläds ju åt den assist och maximala tre bonuspoäng som även kommer med det. Nu återstår det bara en match som trion Baldock, Lundström och Norwood måste undvika ett femte gula kort för att slippa avstängning. Den matchen är hemma mot Watford där det blir lite extra kul att se målvakten Henderson som ägs av United när De Gea gör såna här tabbar. Så börjas det direkt pratas en del i fanslägret hos Manchester United-supportrar. Efter Watford väntar City borta fullt av Liverpool borta. Och kanske vi kan förvänta oss att bortasviten spricker då. Hyfsat högt ägde Mose fick nöja sig med ett inhopp på 30 minuter i den här matchen. Brighton, ja, de hade verkligen inte en av sina bättre dagar. Men deras spelschema känns rätt bra här framåt. Jag kan absolut tänka mig att investera i antingen Dunk eller Ryan defensivt. Men jag hade inte dubblat upp i Brighton. Ja, vi har ju även lite halvt pratat om Montoya. Men jag tycker ändå att Dunk och hans pris på 0,2 mer är helt rätt satt. Och jag hade gått där i så fall om jag hade vänt mig till försvaret. Framåt så skulle Mopay kunna visa sig vara bra om man vill satsa på spelschema före form och letar ersättare till exempelvis Southamptons glödhete Ings.
Yes, och jag kommer fortsätta med Aston Villa Southampton som Southampton plockar hem med 3-1 på bortaplan. Och man skulle ju behöva spela varje match på bortaplan då man är ju klasse bättre där. Man vinner väl förtjänt mot ett svagt Villa och Ings makalösa form har inget slut. Nu blir han till och med framspelad av motspelarna så att det är bara att behålla honom. Nu blir ändå Southamptons matcher svårare och om man ska kika i övrigt så har jag inget intresse alls i någon annan än Ings från Southampton. Jag hade inte bytt in honom i det här läget, men caset för att behålla honom om man äger blir ju allt starkare för varje vecka som går. Aston Villa, här tycker jag också bara att det finns en spelare av intresse, men det är ju en riktigt fin spelare i Jack Grealish. I den här matchen så skapar han hela sju chanser. Han har 8 touch i boxen och 3 avslut och får ju till slut in ett mål i slutet av matchen. Man ska dock ha med sig att Aston Villa är kraftigt försvagat nu då Mings var skadad sedan tidigare, deras försvarsgeneral. Och i den här matchen tappar man även McInn som ryktas bli borta 3 månader med en ankelskada. Så att de kan få det lite tungt här över jul och in i januari skulle jag säga.
Du Stefan, en fråga på det efterföljande. Jag har inte funderat själv på det så mycket. Men tror du att det finns någon risk att McInns skada gör att Grealish kommer flyttas bakåt i plan?
Ja, men det kan det nog absolut finnas. Nu vet jag inte hur de gjorde i den här matchen. Men de har ju haft lite andra ytterforward som har spelat istället för Grealish tidigare. Och nu blir det ju en vakant position på deras inre mittfält. Så det kan nog betyda att Grealish flyttas ner i banan.
Nej, just i den här matchen så gjorde han väl inte det om jag inte har helt fel för mig. Jag tror att istället för McInn kom Nakamba in och tog väl den platsen ganska, ganska rakt av. Men det är ändå ett orosmoln som finns för Grealish såklart, eftersom att han har sett extremt mycket bättre ut när han har spelat där fram och kommer till mer med poänggivande situationer. Sen så ska vi väl säga det också med Grealish att han är också det han behöver undvika nu i Game Week 19. Och varning för att undvika avstängning.
Det stämmer.
Newcastle Crystal Palace, en match som Newcastle vinner med 1-0. Crystal Palace fortsatt målsnåla åt båda håll. Men denna vecka blev det en i baken. Skapa ganska lite framåt som vanligt, så jag tror de fortsatt kommer hålla hårt i sin defensiv, och då blir målvakt Guaita och backlinje såklart intressanta med deras fina spelschema. Det som de väl skapar är mycket via Patrick van Aanholt som står för 5 skapade chanser i den här matchen. Och det kan mycket väl vara den bästa vägen in i Palace defensiv om man är beredd att investera lite extra utöver populära Kelly till exempel. Försvaret ska sägas bör även bli ännu starkare nu när Sakho har avtjänat sin avstängning. Newcastle, ja, jag var inne på det redan förra veckan att Newcastle skulle ha hyfsade chanser till nolla hemma mot Palace, och just så blev det. Lite tuffare schema väntar och inte mycket till intressanta spelare. Jag avstår Newcastle som vanligt.
Ja, och vi noterar att de är på övre halvan av tabellen, de som vi trodde skulle åka ur.
Jag håller det inte som omöjligt att de åker ur ändå.
Nej, men de har börjat skapa sig ett fint säkerhetsmarginal just nu i alla fall.
Verkligen.
Jag har en sista match och den finns ju absolut ingenting att rapportera ifrån. Det är ju Everton-Arsenal som slutar 0-0. Och jag tror att den här märkliga situationen som det blev inför matchen påverkade en hel del. Då både Ljungberg och Duncan Ferguson visste på förhand att det här var deras sista match vid rodret. Och det blev ett riktigt sömnpiller som slutade 0-0 till slut. Men jag har valt att fokusera lite mer på vad som händer här. Och Arsenal, de plockar in den oprövade forne lagkaptenen som skolats in väl under Guardiola som assisterande i Arteta. Och han har sagt att han kommer försöka spela en kontrollerande fotboll där Arsenal ska vara det lag som ställer frågorna snarare än försöka liksom anpassa sig efter motståndarna. Och det tolkar jag som att vi kan förvänta oss en hel del bollinnehav snarare än att vi ska kontra. Gällande formation så har jag egentligen ingen aning, men det är väl ingen vild gissning att det kommer betyda 3 centrala mittfältare likt Guardiola alltid har använt, och jag tror att Arteta liksom har plockat upp ett och annat från hans filosofi. Så att
Du Stefan, får jag skjuta in det? Har ni 3 centrala mittfältare?
Ja, det vet man inte. Det beror väl på vilken Özil som vaknar på morgonen. Och, i övrigt så ser det ju rätt tunt ut. I ett sånt mittfält så skulle man ju behöva någon som är lite kreativ, kan man tycka. Så vi får se vad som händer. Men det ska ju såklart bli spännande att se. Och det är ju en oprövad tränare, så det kan ju gå hur som helst. Jag är återigen positivt, eller ser med tillförsikt till det. Jag tror att Arteta är en väldigt taktisk coach. Och jag hoppas att han kan vända den här negativa trenden som Arsenal är inne i. Sen ska man nog inte förvänta sig allt för mycket på kort sikt. Det här är stora problem som ska lösas, och vi får se hur han lyckas så här omgående och ställa om. Men man vill ju såklart se bättre inställning och liksom att laget kämpar mer som en enhet än vad det har sett ut den här säsongen. Ja, med det sagt så går vi över på Everton, och de har ju å andra sidan plockat in den mycket välmeriterade Ancelotti, som har coachat mängder med storlag genom sin karriär. Och det här är väl egentligen det laget som känns som att oj, är det här ett väldigt steg ner för Ancelotti? Och det finns frågetecken här också, för hans senaste uppdrag i Napoli blev ingen bädd på rosor direkt, och ja, vi får se vad som händer. Kollar vi tillbaka till Napoli-tiden så använder han sig av ett 4-4-2. Och om det blir melodin i Everton så lutar det väl åt att det blir Richarlison och Calvert-Lewin som kommer få agera strikers där. Mitt råd i båda de här fallen är ju att bara avvakta. Då det finns mycket frågetecken i båda fall. Avvakta och se vad som händer, om det blir bättre eller inte. Skulle jag chansa på någon spelare så kanske det är en Richarlison från Everton.
Ja, det är ju roligt där. Ferguson gick ut efter matchen, precis som du säger, det här var ju en riktigt sömpiller till match. Men han gick ut och sa fantastic performance, sa han. Och jag förstår inte vad han fick det ifrån. Men jag har faktiskt en match som trumfar den här som omgångens absolut tråkigast match, och det är Bournemouth-Burnley, som Burnley gnetar sig fram 0-1 resultat till slut. Och det måste vara riktigt skönt för Burnley att ta 3 poäng på bortaplan. Rodriguez mål var faktiskt det enda skottet på mål under hela matchen på ett väldigt regnigt Vitality Stadium. Och kollar man, om man tycker om expected goals, så det var 0,13 till Bournemouth och 0,17 till Burnley. Så att den här matchen, den bjöd inte på så mycket lägen. Det vi däremot fick se var Hendrick i Burnley som fick sin femte varning och därmed missar Game Week 19 borta mot just Everton som du pratade om nyss. Och vi ser även ett lite tuffare schema på ingång för Burnley. Bournemouth, ja, där drog Rico på sig sitt femte gula och får nu lite extra julledigt i och med att han missar Boxing Day mot Arsenal. Mitt tips här är ändå att ta kvar honom då schemat ser fint ut efter Arsenal-matchen. Mer glädjande var att dels norrmannen Kings Ljumske inte var något att oroa sig för då han startade, samt att hans anfallskollega Callum Wilson kom in i halvtid efter en tids skadefrånvaro. Dock så har ju Wilson under ganska lång tid letat efter formen, så man kanske inte ska allt för stora förhoppningar här. Och det var den matchgenomgången vi skulle dra igenom. Och kikar man in lite snabbt i poddligan så kan man ju säga det att både ledande Joel Rogö och andra platshållaren Niklas Hamnefors, de hade lite mer stake än vad du och jag hade, Stefan. Båda de satte binden på Ings faktiskt, och det ska de ha en applåd för. Däremot tar de inga jättescorer överlag. Joel tar 61 poäng och Niklas tar 57. Men de håller sina positioner uppe i toppen, och även tredje platsinnehavaren Respect Woodinho håller sin plats i ligan trots endast 40 poäng. Poddlaget, vi tog 53 pinnar i Game Week 18, vilket det är ingen monsterscore på något sätt. Vi missar kaptensvalet, vi sätter den på Ali. Och Visa sitter på Ings, men det får man inga poäng för. Vi har dock passerat 1000-strecket nu i totalpoängen och ligger på 1014 poäng. Det självklara problem som vi såklart ställdes inför, som jag tror många står står inför nu, det är att Son som vi tog in måste såklart ut efter hans dumma röda kort. Och det bytet har vi faktiskt precis innan vi startar igång poddinspelningen utfört. Och vi säljer honom redan idag och väljer att ta in James Maddison från Leicester. Även om de ska möta Liverpool nu i Game Week 19 så tror vi att... Dels är vi inte säkra att Maddison kommer starta. Vi kanske håller honom på bänk. Men vi vill ha honom efter Liverpool-matchen. Men som sagt, det behöver inte alls vara omöjligt för Maddison med sin fina frispark och hörnfot att snå åt sig några poäng mot ett Liverpool som kanske har firat en klubblags-VM-titel lite för hårt och lite trött efter en flygresa eller sådär. Så vill du kasta ur dig något annat om poddlaget, Stefan?
Nej, men det var ju såklart frustrerande med Son som vi hade plockat in till den här omgången att han går och drar på sig ett rött kort. Vi hade ju en bra poäng på gång. Vi hade väl 49 eller 50 poäng efter lördagens matcher och så satt vi med tre Spurs-lirare och Abraham kvar och kaptenen på Ali. Men jag tror att jag räknar till att vi fick tre eller fyra poäng på de spelarna. Så att det blev ju total fiasko idag här.
Vi kan ju glädjas över att vi inte var någon av de som satte kaptensbinden där eller till och med en triple captain som jag har sett att vissa har slängt ut på honom. Det hade ju varit en typisk Alexander-grej att göra med min erfarenhet kring triple captain-chippet. Dessutom så var det en omgång precis som vi pratade om inför att... Det är ganska svårt läge att använda sitt free hit som många gjorde ändå och lockades till. Jag har sett free hit-lag som har tagit rejält med dåliga poäng. Och det var svårt att se på förhand vilka som skulle vara de spelare som skulle prestera allra bäst. Och jag är glad att vi inte gjorde det. Jag hoppas att ni lyssnare verkligen tog det till sig från förra podden.
Ja, men vi ska inte vara besvikna. Vi avancerar med poddlaget igen. Och jag vet inte om det är uppdaterat eller inte efter dagens matcher. Men det lutar åt att vi ligger runt plats 300 000 nu med poddlaget i overall rank. Och det är ju såklart... kul med gröna pilar, så att vi får ju blicka fram till nästa vecka då jag tycker att vi har ett bra lag igen på pappret.
Verkligen, och som sagt, vi förlänger vår svit. Det blir, nu är det åttonde raka veckan med gröna pilar. Och, sen ska vi veta, det skiljer inte jättemycket poäng mellan vårt poddlag och mitt privata. Så att det går att avancera ganska snabbt, för att jag ligger inom topp 100 000 och inte alls så mycket poäng före. Dessutom är jag glädjande kvar i kuppen och det är även poddlaget som mötte ett riktigt ghost ship den här veckan. Vi ska hoppa in i rekommendationerna nu. Och jag tycker det är lite svårt. Vi kan börja med försvarsrekarna och så kommer ni förstå vad jag menar. Men på försvarssidan så rekade jag Rico, Kelly och Orier, och du Stefan har Kelly, Maguire och Lundström. Och om jag börjar där, så Rico är avstängd nu mot Arsenal, men jag väljer trots detta att ha kvar Rico på listan, och det är för fina schemat Bournemouth har, precis som jag nämnde i matchgenomgången, att Rico gör man sig inte av med nu trots att han då missar matchen mot Arsenal. Jag hade inte varit jättesugen att spela Rico då i alla fall. Även Kelly och Orie håller jag kvar. Det som jag skulle kunna lockas av det är att kanske investera lite mer och göra Kelly till Van Aanholt, men han får ligga kvar för nu.
Ja, och jag plockar bort Maguire i ren affekt här. Nu får det vara nog. Och plockar in Orie. Kelly och Lundström får behållas. Egentligen hade jag velat byta ut Lundström då matcherna snart blir dåliga. Men jag hittade inget bra alternativ helt enkelt. Jag kunde inte riktigt reka Rico som är avstängd, kände jag. Så att Lundström får vara kvar. Och det symboliserar väl att han ska man ju behålla även över City och Liverpool-matcherna. Sen väntar West Ham hemma till exempel, där man gärna har honom.
På mittfält, de vänder oss dit, så sitter jag väldigt fint med mina mittfältsreka, men såklart måste ju Son plockas bort. Utöver Son så är det Kevin De Bruyne och Grealish som jag har där, och det måste jag säga är väldigt nöjd med. Du Stefan, utöver Son som även du har, så har du Mané och Pulisic. Nej, Pulisic måste du tagit bort förra veckan.
Grealish har jag.
Ja, Grealish. Och jag tar bort Son till förmån för Sala faktiskt. Och lite för att jag tycker att det finns läge att sticka ut här med en premiumspelare som många kommer vända sig till. Jag tror att vi kommer kunna se lite prisökningar här på Sala inom kort också. Och jag förbereder mig redan nu inför Liverpool och dess kommande matcher. Även fast vi har varnat lite grann för Game Week 19 här.
Ja, jag tar också bort Son och plockar in De Bruyne. Så att jag kommer sitta med De Bruyne, Mané och Grealish. Och De Bruyne, jag måste ju bara nämna att hans utgångsposition här mot Leicester såg ju extremt lovande ut. Han var ju en av planens bästa spelare också. Men i pressspelet så var det han och Jesus som var allra längst fram och pressade, och det var tydligt också att det var Gündogan och Bernardo Silva som agerade mer defensivt på mittfältet. Och jag läste någon artikel om att det kan ha funnits en vilja från spelarna att få fram De Bruyne mer i banan, och det kan jag bara hålla med om. När man ser honom spela, han är ju fantastisk på att skapa chanser och även kommer till mer egna avslut när han spelade framme.
Hur med Kevin De Bruyne där, så du nämnde för mig, inte i podden, men om hans ICT. Vi har ju pratat om det lite förut när vi har pratat statistik, men det är ju kortfattat att man vill ha en väldigt hög siffra i, och då borde det betyda att man tar mycket poäng. Han hade en väldigt hög ICT den här gameweeken som kanske borde indikera på att det skulle vara högre poäng än vad det blev.
Ja, precis. Man kan ju kolla på lite olika chanser skapade, skott och så. Han rankar ju bra. Men det här, så finns det ju något som heter ICT som samlar ihop det här i creativity, threat och inflytande, influence. Och det blir ett värde. Och ligger man över 10 där, då har man goda chanser till utdelning skulle jag säga. Han landade på 18,8 den här gameweeken, och det var tredje veckan i rad han var över 15. Så att har man inte De Bruyne så tycker jag absolut att man ska kika mot honom. Sen ska man ha med sig att det är väldigt, väldigt tajt matchande här i jul. Framförallt för City, men det gäller ju även för många lag. Men som sagt, jag är också inne på som du Alex, att hans minuter kommer nog bli managerade, eller att han helt enkelt får sitta bänk någon match här.
Ja, går över på forwardsidan där vi var rörande överens om att Abraham, Vardy och Rashford är rätt väg att vandra. Och jag kommer inte att ändra någonting här. Ni får kalla mig dum och envis efter Uniteds torsk mot jumbon och Abrahams blankning. Men det är mina tre forwards som jag väljer att gå på.
Ja, motvilligt så sitter jag också kvar. Och som sagt, jag tror att det är för sent att hoppa på Ings-tåget. Samtidigt så kommer det säkert komma ett läge senare under säsongen där han kommer vara fin att äga igen om han håller uppe sin form. Annars så är det väl Jiménez som man ska prata om, som är väl pålitlig i Wolverhampton och ligger där och taktar på. Men som sagt, det är väl framförallt med Rashford jag känner att han har gjort mer poäng nästan i toppmatcherna än vad han har gjort mot de här sämre lagen.
Ja, nu som sagt så är det två. Jag vet inte, Newcastle, de är på övre halvan. Kan det kassas som topplag kanske? nej, men det är lite tuffare matcher för United sett nu här. Differential-valen då, ägarandel under 10%. Jag blir tvungen att vinka av Grealish som med all rätta har taktat upp över 12% här. Men Moura och Aurier behåller jag på den här listan. Och ersättare till Grealish. Jag tänkte lite utanför boxen och gå på en riktig chansning, och det är det man kan göra på differentialvalen. Kanske är det väldigt att stirra sig blind på just den här gameweeken, något som jag brukar varna för, men jag tycker ändå att en chansning på Chelseas William, ägarandel på 2,1%, det skulle kunna vara rätt väg att vandra. Han borde vara full av självförtroende och Chelsea har faktiskt riktigt fina matcher här framåt. Så att jag väljer honom. Om man inte gillar det valet men fortfarande vill sticka ut ordentligt, så skulle man kunna gå på Pogba redan nu. 3,1% ligger han på. Men som sagt, United, varna, varna. Stefan, du har Traoré, Aurier och Martial på din lista.
Ja, och jag har ju plockat in Orea på backen, så då har han fått flytta på sig här på differential-valen, och då har jag plockat in Mora istället. Och det är mycket baserat på Sons avstängning, då jag tror att det borde leda till mer speltid för Mora under de här 3 omgångarna. Och de 3 omgångarna är även bra matcher för Tottenham, som de borde kunna ha bra chanser i allihopa.
Men Martial blir kvar, apropå United.
Ja, han får väl bli det. Egentligen så vill jag bara skicka honom. Men nu har jag inte sett matchen idag. Men jag läste lite att han såg väl helt okej ut i första halvlek eller något sånt. Men ja, han får vara kvar. Det är Newcastle hemma. Sen ska de möta Arsenal down the road här också. Vi vet aldrig vad det kan innebära.
Ja, nyårsdagen är det Arsenal som gäller. Vi ska gå vidare med en kaptensdiskussion inför Game Week 19. Och varför inte börja i toppmötet mellan Leicester och Liverpool? Vi har ju pratat där om att det kan vara en del trötta huvuden och ben i Liverpool. Är det ändå något som kan locka? Eller Vardys tryggheten med Vardy, är det någon väg man kan vandra?
Ja, det kan man absolut göra. Alltså Vardy ska nästan alltid vara med i kaptensdiskussionen. Just eftersom vi såg det här mot City. Leicester blir fullständigt utspelade, men de får några omställningslägen. Vardy sätter dit ett av dem och han får 3 bonus. Så att, nej, han ska ju vara med i en kaptensdiskussion även mot Liverpool skulle jag säga.
Är det den spelare i den matchen som du tycker ligger längst fram i en kaptensdiskussion, till och med före spelare som Mané eller Salah?
Ja, för mig är det det, för jag är väldigt osäker på vilket Liverpool vi kommer få se. Det är ju såklart en toppmatch, men liksom har de kraften att ställa om här efter klubblags-VM, det är jag mer osäker på.
Nej, jag håller med där. Och skulle det vara så att vi får se en Leicester-vinst, då skulle det kunna vara något, även om det känns extremt långsökt, men någonting som kan trigga igång City, och säkerligen något Pep kommer trycka på för hans gubbar. City, jag sa ju det i min matchgenomgång, att jag är väldigt försiktig med att sätta en bindel på en City-spelare. De ska dessutom möta Wolves bort. Och vi vet att Wolves älskar att möta storlagen, precis som United. Är det ändå någonting som skulle kunna locka? Som sagt, för mig lockar ändå Kevin De Bruyne, men jag är för feg.
Ja, nej, det lockar absolut. Jag satt ju och kollade på City Leicester och hade även De Bruyne som kapten i mitt privata lag. Så att jag var ju väldigt besviken med utfallet, men jag kunde inte önska mig så mycket mer från hans prestation som var fantastisk. Men som sagt, han tog ut så mycket i den matchen. Kanske har lite känningar efteråt. Och nej, det här är en svår bortamatch mot Wolverhampton. Så den här matchen är inte lika sugen på att sätta De Bruyne, även om han har sett väldigt, väldigt fin ut på slutet.
Ja, vart vänder man sig då? Son kändes som ett bra alternativ. Spurs fortsätter ju hemmamatch, och nu mot ett ganska borta svagt Brighton.
Ja, det är bara för liksom fylla på eländet här med minusbyten och ta in Son. Och sen hade han faktiskt tänkt ha, jag hade tänkt ha han som kapten här mot Brighton. Ett Brighton som har haft det jobbigt borta och även kanske liksom i vissa matcher faller igenom lite grann. Jag tror att Tottenham hade haft fina chanser där. Nu är jag mer osäker på Tottenham just eftersom Son är borta och han är en av deras bästa spelare. Och det kan ju leda till att Tottenham får det svårare den här matchen.
Mm.
Så att jag är inte sugen på kapten Ali som jag också äger.
Nej. Om du skulle sitta på Kane så antar jag att du inte är så sugen där heller.
Då är det väl ett alternativ såklart, hemma mot Brighton. Men jag har inte tänkt så mycket i de banorna. Jag tycker inte att han imponerar så mycket heller. Men han kan absolut göra två baller i en sån match.
Ja. Chelsea tar emot Southampton hemma på Stamford Bridge. De slår ner Spurs borta på Tottenham Stadium. Kan det vara något? Eller vart kollar du? Vart börjar du gräva i för att hitta kaptensbindlar inför den här kanske lite kluriga Game Week 19 nu?
Ja, nej, jag är nog nöjd bara med att äga Abraham i den här matchen. Jag tycker att det ser bra ut på förhand, men jag vill heller inte betta på att hans liksom, måltorka ska brytas just i den här matchen. Och Southampton har dessutom varit bättre på bortaplanen än hemma. Så att det är inget jag vill gamla på, men jag äger honom gärna.
Mm. Jättegrej jag har sett. Flera har gjort det här tidigare. Ingen som kanske har fått maximal utdelning på det. Men Sheffield United tar emot tabelljumben Watford hemma. Lundström.
Ja, nu är jag faktiskt lite sugen på Lundström.
Ja.
Nej, men lite likt som du bollade upp Ings i förra podden och som vi senare satte binden på under hela veckan fram till att Hasenhüttl kom med sina sjukdomshistorier. Nej, jag gillar vad jag hör med Lundström. Jag tror att en nolla ligger nära till hans och skulle vi kunna få lite offensiv utdelning på Lundström, då blir det fina poäng.
Mm, absolut. Om vi nu kollar på det är en tuff game week. Har du något namn som du lutar allra mest åt nu när det inte kommer bli sån då, uppenbarligen?
Ja, tyvärr så, jag vet inte, jag har funderat på Rashford, men det tar emot något fruktansvärt med honom. Så att jag är nog lite mer inne på att bara sätta den på Vardy och hoppas på det bästa.
Ja, Vardy brukar vara ett bra case. Så att, jag tycker det är jättesvårt och jag tror att vi kommer se en hel del olika kaptener även Game Week 19. Men ja, hade man kunnat fått en garanti på Kevin De Bruyne start då så hade den hamnat där för min del i alla fall. Men det kommer vi inte få. Nej, jag avvaktar där och väljer att invänta närmare deadline och gå på lite känsla i sista sekund helt enkelt. Vi ska säga det att deadline för Game Week 19 är ju på Boxing Day torsdag 12:30. Och det är Spurs och Brighton som startar igång Game Weeken helt enkelt. Vi går in på lyssnarfrågor och jag tänkte börja med Linus Karlsson som skrev till oss. Och han... Vi har ju pratat lite differential och så, men han ligger rejält efter i sin liga och behöver hitta några riktiga outsiders som skulle kunna göra att han flyger upp i ranking. Och undrar, har vi några high risk, high reward spelare?
Du har väl nämnt Pogba?
Mm, det är high risk ska man ju veta, men ja.
Aguero finns ju under 10%, men jag hade tvekat för att Jesus tycker jag har gjort det bra under den här tiden. Jag tycker att liksom, man märker på Pep hur han firar när det går bra för Jesus att han, ja, han gillar att ge honom chanser. Så att jag hade tvekat på Aguero också faktiskt.
Mm.
Men som sagt, Grealish är ju en spelare som ägs av lite mer än 10% som både du och jag gillar väldigt mycket här. Och spelschemat ser bra ut där. Så han hade jag ju absolut bytt in om jag låg efter. Ja.
Kan det vara en chansning nu? Jag är beredd att du ska skjuta ner en snabbt. Men jag tänker med ny tränare i Arsenal. Det är absolut high risk. Men en spelare som Lacazette eller Aubameyang. Skulle de kunna ta fart nu under Arteta?
Ja, men jag vill se lite någon match först. Den spelare som jag är mest intresserad av just nu, men det är ju väldigt osäkert om han kommer få fortsätta spela från start, det är ju Martinelli som en billig forward. Han tycker jag imponerar fruktansvärt mycket, men ja, som sagt, vi får se vad Arteta gör. Jag har inget namn i Arsenal som jag är sugen på just nu.
Nej, jag tycker det är jättesvårt. Jag är ju inte en manager som tar speciellt mycket stora risker så där, utan försöker vara mer beräknande än så. Och i ganska få lägen så tycker jag ändå att när man tar de här jättestora riskerna att man verkligen tjänar så mycket på det. Man kan sticka ut på något kaptensval här och där, men den stora risken med att gå helt bananas, det är att man bara tappar ytterligare. Det är i alla fall min bild utav det.
Ja, det håller jag med.
André Widheim Ekelund, han undrar vilka premiumspelare som kommer roteras här i det här tajta spelschemat. Han nämner Son, men han kan vi väl ta bort nu då. Han kommer få en härlig julledighet. Men de han nämner, De Bruyne, Sterling, Salah, Mané, Abraham och dessutom, ja.
Ja, City tror jag kommer att rotera mer än Liverpool, men det är lite speciellt i år då Liverpool har varit iväg på klubblags-VM, vilket kanske leder till mer rotation än vanligt från Liverpools sida. Men Klopp brukar ju inte rotera fullt lika mycket i alla fall, absolut inte lika mycket som Guardiola. Annars Abraham tror jag kan, han är ju fortsatt först, men han kan nog vilas eller bänkas någon match eller bytas ut tidigt. De har ju Batshuayi som har fått minuter. Så det tror jag. Nej, jag tror vi kommer få se rotation i många lag. Det tror jag.
Och framförallt de här premiumspelarna egentligen, för att i de mindre lagen, de har inte den bredden och den lyxen att kunna vila sina bästa spelare. Utan de kommer starta vecka efter vecka. Och visst, det kan kännas jobbigt att ens premiumspelare vilas en game week. Samtidigt så, det är bara att säga det, se till att ha en bänk som ni känner er bekväma med spelar. Och den kommer behöva användas nu. Och sen så får man se det som det är. Det är jättetråkigt när de vilas. Samtidigt så får man hoppas då att de verkligen vilar upp sig och kommer tillbaka hetare än någonsin. Och framförallt är det ju det att när vi har sett nu Boxing Day vilka spelare som börjar vilas. Ja, men då kanske man kan vara mer säker på att de får en start nästa gång och det är lättare med kaptensbindel och sådana saker. Så att man får försöka läsa det på det sättet helt enkelt. Se till att ha en riktigt bra bänk. Skjuter även in en fråga kring vem man ska ha i sitt lag under julhelgen och säljer då Ings och Abraham mot varandra. Men vår lyssnare Martin Popovac lägger även med Rashford i den trion. Om du bara får välja en, Ings, Abraham eller Rashford.
Ja, det tar emot. Men Ings kan nog göra det bra. Som sagt, mitt förtroende för Rashford är ju i botten. Men som sagt, ja.
Ings, är det den enda spelare du inte har i privata lag av de här tre gubbarna?
Ja, precis.
Ja.
Nej, men Abraham. Ja. Det beror ju mycket hänger på vad Arteta pysslar med i Arsenal här under jul. För att både Chelsea och United ska möta Arsenal på Emirates. Det är en väldigt svår uppgift att få igång vårt försvarsspel. Så jag ser det absolut inte som några garantier där att han ska få det. Så att därmed ser jag ju liksom poäng för både Abraham, Rashford och även Ings under den här perioden.
Jag har svårt, jag kan ha fel här, men jag har svårt att se att Rashford kommer att vilas någonting här och roteras bort. Det kan väl vara på hans plus. Ings tror jag inte heller kommer göras det med. Och Abraham skulle jag kunna se, eftersom att det finns ändå en Batshuayi som står och väntar på speltid. Så ja, jag vet inte. Lite med hjärtat säger Rashford ändå.
Ja, nej, men som sagt, jag tycker om man kollar på Chelsea och Uniteds kommande fyra matcher så ser jag ju mycket mål i de matcherna för båda lagen. Så.
Jonathan Ledin ställer den frågan som vi lite har varit inne på. Är det värt att chansa på Pogba nu när han är med i matchtruppen? Den här frågan skrevs väl då innan de spelade, tänker jag.
Ja, det skulle kunna vara en bra chansning. Men jag vet, Alex, hur länge han har varit borta. Han fick 25 minuters inhopp nu. Det är bara 4-5 dagar till nästa match. Jag har svårt att se att han startar mot Newcastle.
Ja, det har jag också. Men jag tycker ändå Pogba stärker sitt case ordentligt sett till hur han såg ut nu. Han var i riktigt spelhumör. Och det fanns det ju vissa tvivel kring hur gärna han vill dra på sig en röd tröja. Oavsett om han spelar för att visa upp sig och locka till sig intressenter eller vad det är, så är det rätt ointressant. En så bra Pogba. Man ska komma ihåg det att spolar vi tillbaka bandet ett år när Solskjær kom in i United, så hade ju Pogba en helt fantastisk jul. Då kom man ju från ett annat läge och precis har kommit tillbaka från skada såklart. Men som sagt, här är väl en spelare man ska lägga in i den här high risk, high reward. Man kan vara jättetidig på bollen, men man ska veta att risken är ganska stor. Man vet inte vad Pogba får för reaktion nu. Jag hade inte gjort ett sånt byte om jag tar ut Son nu och sätta in Pogba och göra det redan så här tidigt som en söndag nu när vi spelar in. För att jag skulle vilja invänta presskonferenser och höra om man kan få något svar på hur dels Solskjær tyckte att Pogba såg ut. Där han förmodligen kommer säga att han såg jättebra ut. Men kanske framförallt om de har fått några reaktioner och man har kunnat träna fullt ut. Eller om det har varit lite blandning med lättare träning så här direkt efter att ha kommit tillbaka. Eller vad som har hänt. Så att det kan absolut vara värt en chans. Men det är en chans som även medför vissa risker.
Bara en tanke här. Kommer vi få några presskonferenser? Med tanke på att det är Boxing Day här. Jag är inte helt hundra på det.
Nej. Nej, det är ju väldigt svårt att se dem gå upp och sätta sig på ett podium under juldagen som är stora julfirar helgen i England. Nej, det kan mycket väl vara så. Samtidigt kan det kanske komma, ja, de lär inte träna juldagen heller. Jag vet inte hur mycket information vi kommer få, varken från presskonferenser eller annan information som läcker ut. Det lär nog vara julledigt för de här spelarna. Nej, det har du rätt i. Erik Lidberg, när kan man börja fundera på att ta in Agüero i sitt lag igen?
Ja, jag hade velat sett mer än så här. Han har varit borta rätt länge. Och får se hur mycket speltid Jesus kommer snå av honom. Jag är inte sugen på Agüero här.
Nej, när han spelar så har han jättebra chans på att ta rejält med poäng. Men nej, jag hade också avvaktat och vill se han i någon start och sådär innan. Jonathan Vindahl, sista frågan på Facebook. Vem ska man ta in? Grealish, Cantwell, Ings? Jag tycker att det är ganska enkelt.
Grealish, tycker jag.
Jag med. Då ska man ha med sig då att där är ju en liten minichansning med det här gula kortet. Men det är bara en vecka till han ska hålla sig borta. Men Grealish ser jättefin ut i ett annat, i ett annars ganska svagt Aston Villa. Men man ser det vecka efter vecka, varje gång de gör mål så är Grealish inblandad och han skulle kunna ha ännu högre scorer här de senaste omgångarna. Ings absolut gör det jättebra, men jag är inne på exakt samma spår som dig. Jag hade inte tagit in honom, men jag sitter bekvämt med honom kvar. Cantwell, Ja, han skulle jag kunna ta in som en möjliggörare. Och hade jag suttit med honom hade jag absolut suttit kvar med honom. Men Graylish tycker jag trumfar de här. Vill ha fina matcher dessutom ska man lägga till.
Ja, om det låter som att han ska in någon som spelar också så hade jag lagt till på Cantwell att han kan mycket väl sitta bänk en hel del här under jul då det inte skiljer mycket mellan han och Hernandez som har spelat tidigare.
Helt rätt. Har vi några frågor från Twitter också?
Ja, absolut. Det har vi. Jag var inte med veten om att det var sista.
Ah, sorry.
Kalle S undrar, vilka lag har bäst schema de kommande 5 omgångarna?
Ja, det beror lite på om man tänker offensivt eller defensivt. Men generellt sett så har jag varit inne på det med Rico och att Bournemouth har ett fint schema. De möter Arsenal hemma nu. Och ja, det är väl en match som är svår att säga lite vart de står. Men sen är det faktiskt riktigt fina matcher här och det handlar lite om hur lång sikt man kollar på också. Tottenham är ett annat lag som har bra spelschema precis som sina toppkollegor i City och Chelsea också. Helt okej schema. Man säger så här. Det är tuffa scheman för Burnley, det är för Sheffield United som har det här dubbelmötet i 2021 med City-Liverpool. Wolverhampton har ju det här dubbelmötet City-Liverpool nu 19-20. Men ja, jag vet inte, är det något lag du Stefan tycker sticker ut? Jag tycker ju Leicester har ett kanonschema efter Liverpool också.
Mm. Ja, men nu lyssnar jag inte riktigt på vad du sa, men Tottenham, Chelsea och City har ju alla helt okej scheman här över jul, ja. Skulle jag säga.
Ja, och jag tycker Leicester ska läggas till där. Det är som sagt den här Liverpool-matchen också som ska nämnas.
Ja, men det är
så. Sen så, liksom, visst, jag tycker att West Ham har ett rätt schysst schema, samtidigt så spelar det inte så stor roll tycker jag. Det är inte så många spelare som jag vill ta in därifrån.
Nej, FPL, han undrar Jimenez eller Abraham till Rashford eller Trent Alexander-Arnold till någon back. Och här ska man lägga till att han kommer använda sitt wildcard i omgång 20 sen. Så att det här är bara för en game week.
Ja, jättekortsiktigt alltså. Vad sa han, Jimenez eller Abraham?
Till Rashford.
Ja, alltså jag vet inte, men jag hade inte tagit ut Abraham inför den här omgången. Brighton, Jimenez, ja, de... nej, de har inte Brighton.
Jimenez.
Ja, precis. Det har de. Men Abraham har ju Southampton hemma på Stamford Bridge. Han hade inte tagit ut bara för en game week så. Det hade jag inte gjort. Jag är inte heller övertygad att Rashford kommer att vräka in poäng mot Newcastle.
Jag tycker det är en bra... Jimenez till Rashford köper jag. Sen säger han, skriver att han har lite uppbyggt värde i Jimenez. Men ja, det kanske kan vara värt det.
Ja, absolut. Det kan jag köpa. Jag hade inte tagit ut Abraham i alla fall med den här matchen.
Nej. Vilka lag och spelare ska man blicka åt när man drar sitt wildcard nu, undrar Kristoffer G.
Ja, då tycker jag ju att man ska inte blicka allt för långt fram. För att det är ganska svårt att planera allting. Utan jag tycker att det är ganska rimligt att kolla en 5, 6, 7 game weeks fram max. Jag tycker man kan kolla väldigt mycket längre när man väljer målvakt och kanske några försvarare som roterar väl och sådär. Då kan man kolla på längre sikt. Men annars skulle inte jag kolla superlångt fram. Och då har vi ju de här lagen som vi nämnde som har bra scheman över jul. Om man ska dra det nu.
Och det är lite svaret på Jonas Wallmans fråga också. Han undrar vilka tre lag ska man hålla i handen kommande 5 omgångar. Och där tycker jag att, ska man säga, Leicester tycker jag ska vara med där. Och sen, Ja, liksom. City ser ju allt mer intressant ut och sen lite Tottenham och Chelsea.
Mm. Och jag tycker kanske framförallt Leicester. Och mycket på grund av att jag ser inte spelare som Maddison, Vardy roteras eller så. Så att därför tycker jag att Leicester lite trumfar City. För att där kommer vi ha, men Sterling kommer missa någon match. De Bruyne säkerligen också, Aguero, Jesus, Mahrez inte minst. Men alla de här kommer missa någon match, är jag relativt säker på.
Sen undrar han också vem som blir julhelgens joker. Jag vet inte om han bara syftar på en omgång eller om han syftar här över tre omgångar.
Ja, vad ska man dra till med där? Men jag tror ju om det är liksom tillräckligt mycket för att vara en joker. Men Grealish skulle mycket väl kunna vara det.
Ja, då kastar jag in Mora då.
Mm.
Så har han två. Se vem som går bäst där.
Ja, Mora är ett bra shout. Som sagt, nu när Son är borta också så hotas han inte så mycket av rotation.
Nej. Andreas Albacka, vad gör man med Rashford efter denna svaga insats? United tycks inte prestera bra mot sämre motstånd.
Nej, det har vi varit inne på. Men man är ju valt och kvalet där. Det kan ju löna sig att ha tålamod. Och jag tycker att det finns case för det med Rashford. United i stort tycker jag inte man ska ha tålamod för. Men ja, jag skulle ha jättesvårt att byta ut han inför Newcastle hemma. Han tar ändå straffar. Slår man ut det nu på senare tid så har han haft det tufft de senaste matcherna. Men annars så har han ju gjort mål när United gör mål. Oavsett om det är mot bättre eller sämre motstånd. Då är ju Rashford involverad. Så att, hade jag suttit med honom hade jag haft kvar honom. Men ja, svårt att säga. Hur tänker du, Stefan, du som har honom?
Ja, nej, jag byter absolut inte ut honom här. Så jag kan tillägga, han hade ju ett jätteläge mot Watford i 90 också. Det hade kunnat varit 9 pinnar liksom. Eller,
och det ska man säga är ett bra avslut.
Ja.
Ändå, det är inte så att han liksom missar målen. Det är inte som Jesse Lingard när han får friläge och tror att han är Messi och i full fart ska lobba målvakten. Det är ju fullständigt patetiskt.
Ja, nej, jag behåller honom såklart. Och lite på det här spåret då, så tycker det är väl rådet till Johan Eriksson också. Han undrar om man ska behålla tron på Rashford framöver eller kanske byta till Ings.
Ja, nej, jag har inte bytt in Ings i det här läget.
Nej, inte jag heller. Det var de frågorna vi hade från Twitter.
Ja, men vad härligt. Då ska vi önska alla en riktigt god jul. Och Game Week 19 som sagt är den klassiska Boxing Day Game Weeken. Och sen så gäller det att vara på tå. Det är ju knappt någon tid emellan sista matchen i Game Week 19 spelas kvällen fredag den 27 2045. Och sen så sparkar vi av Game Week 20 klockan 13.30 den 28 dagen efter. Så att det är snabbt emellan. Så att nu är det extremt viktigt att inte sova snusa bort sig efter julsnapsen och missa och ställa in sitt lag och göra sina byten. Vi kommer ju inte hinna ut med något avsnitt däremellan. Så får se om vi kan få till någon sån Facebook live-sändning kanske på fredag där kan prata lite och ta lite lyssnarfrågor. Jag följer oss på Facebook så skriver jag ut där när vi kör en live-sändning så ska försöka svara på lite frågor på uppstuds. Men som sagt, god jul och stort lycka till nu här i det här tajta schemat. Ha det bra!
Ja, god jul på allihopa!
Thank you. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.